Här börjar Låt bönor förändra ditt liv av Lars-Erik Litzfeldt och Patrik Olsson, inläst av Peter Melin för Saga. Inledning. Kanske har du hört talas om medicinska studier som fått avbrytas i förtid. Kanske för att den medicin man provar ut visar sig vara rent farlig för de som tar den. Det skulle strida mot god etik att fortsätta och vore närmast kriminellt att med vett och vilja utsätta försökspersoner för de skador som medlet ger dem. Eller så kan en studie avbrytas för att verkan är så tydlig, positiv och klar att det vore fel att inte låta folk få tillgång till medicinen genast. Det skulle alltså kunna innebära att man sparar liv genom att skicka ut medicinen på marknaden i förtid. Ett exempel är en studie från USA som publicerades 2003 där man på tarmcancerpatienter jämförde verkningslösa piller på en grupp och acetylsalicylsyra som magnesyl på den andra gruppen. Effekten var så positiv av acetylsalicylsyran att man avslutade studien i förtid. Det är lite det som gäller för den här boken också. För några år sedan började Per Wickholm, medförfattare till bland annat boken Ideologin och pengarna bakom kostråden, att intressera sig för något som kallades resistent stärkelse. Tydligen skulle resistent stärkelse kunna hålla nere blodsockret. Jag tänkte att det måste ha brunnit i skallen på honom. Stärkelse är ju bland det sista man ska äta eftersom stärkelse blir till glukos som höjer blodsocker och insulinnivån i kroppen. Då blir man fet och sjuk. Hur skulle han få ihop det? Begreppet resistent stärkelse, RS, lät som en uppfinning av någon som ville hitta på en cool, hypad diet för att sticka ut ur bruset. En förkortning att lägga till alla de andra. Det visade sig dock att det faktiskt finns en viss stärkelse, ett slags fiber om man så vill, som klarar sig genom matsmältningen ända ner till tjocktarmen utan att kroppen gör om den till socker, glukos. Det är ju annars det vanliga att stärkelse blir till socker. Om vi tar en vanlig potatis som exempel består den till största delarna av två typer av stärkelse. Amylopektin och amylos. Amylopektinet bryts upp när det kokas. Potatisen blir mjuk och ätbar. Det här gör att våra enzymer kommer åt att bryta ner potatisen till bränslet glukos. Amylos däremot är mer kompakt och slutet och bryts inte ner av våra enzymer. Det går istället hela vägen oskadat till tjocktarmen där bakterier sköter om nedbrytningen genom att dra igång en jäsning. Resultatet av det här är att det blir bland annat smörsyra, ett ämne vi kommer in på mer i detalj senare. Får man för sig att kyla ner potatisen sluts strukturerna igen så att en större andel tar sig till tjocktarmen där enzymerna inte kommer åt att göra någon nedbrytning av stärkelsen. Det som det var mest prat om tidigare var potatismjöl som innehåller mycket stor andel resistent stärkelse. För att få i sig potatismjöl är det lättast att blanda ner i vatten och sen röra om med en farlig fart varpå man sveper det. Därpå var det tillåtet att säga gah. Potatismjöl smakar dock inte just mer än vanligt tapetklister som tur är. Men det kan kännas konstigt i början att dricka detta sediment. Effekten enligt många blev i vart fall att blodsockret höll sig på en beskedligare nivå än om man inte intog den resistenta stärkelsen. Potatismjöl är absolut bra som föda åt tarmbakterierna, men i den här boken vill vi också puffa för mer vanlig mat som också fungerar och som definitivt är godare, som exempelvis bönor av olika slag. Sedan potatismjöl-hypen har min bokskrivarkompanjon Patrik Olsson experimenterat och uppnått så fantastiska resultat att budskapet måste ut. Säkert hade det gått att avvakta eventuella riktiga studier, men då skulle det kunna ta decennier, och det vill vi inte vänta på, utan vi gör som med acetylsalicylsyran och delar med oss av resultaten i förtid, och det utan att vi egentligen vet exakt vad som händer i kroppen. Det är förresten inte så unikt. Den vanligaste diabetesmedicinen, metformin, har man inte heller vetat i detalj vad den egentligen gör, men den fungerar och det är huvudsaken. Metoden med resistent stärkelse verkar förresten vara väl så effektiv som just metformin, och det är inte dåligt. De där studierna jag nyss nämnde, som vi inte ville vänta på, kommer troligen inte att genomföras ändå. Varför? Eftersom den här metoden inte går att patentera finns det ingen vilja från de som brukar forska att ta tag i det. Det ligger förmodligen närmare till hands att läkemedelsfabrikörer väljer att motarbeta att metoden blir känd. Den kan ju ta marknadsandelar som går upp i rök. Patrik har ju kunnat dra ner drastiskt på sitt insulin. Det går idag inte ens åt en tiondel så mycket insulin som när han åt som man ska. När jag